Det här är podden Örtsystrar.
En podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg.
Och mig, Anna Rosenblom. Hej och välkommen till ett lite oplanerat bonusavsnitt av podden Örtsystrar. Idag så är det bara jag, Anna, som sitter här vid mikrofonen. Anledningen till att jag spelar in det här avsnittet är tvåfaldig. För det första så kommer jag nästa vecka att hålla en gratis onlineföreläsning som heter De fyra misstagen vi alla gör med örter, och så tar du genvägen till att komma igång med örter i din vardag. Och den vill jag ju naturligtvis bjuda in alla er som lyssnar på podden till. Det hade jag i och för sig kunnat göra genom att bara spela in en liten reklamjingel och låta tekniken knuffa in i alla avsnitt som går ut den här veckan. Men dessutom så var det så här att i den här föreläsningen så har jag samlat eller kombinerat dels mina egna erfarenheter som nybörjare. Jag hade ju en väldigt lång omständig väg, alltså det tog mig år bara att komma igång. Så jag kommer kombinera de erfarenheterna med vad jag har lärt mig under de här två åren som jag har drivit Läkarträdgården och nu hjälpt flera hundra människor komma igång och använda örter i sin vardag. Dels genom min medlemstjänst men även i kursen Skapa ditt örtapotek som öppnar för anmälan i nästa vecka. Och det är ju med anledning av det som jag håller den här gratisföreläsningen. Alltid när jag lanserar någon av mina kurser eller tjänster så brukar vi fira det lite extra med extra mycket gratis örtinspiration. Så i den här föreläsningen så ville jag liksom lyfta upp vad jag har lärt mig av mig själv och mina elever. Vad är de vanligaste misstagen och hur kan vi göra för att snabbare ta oss vidare, snabbare komma igång med, faktiskt komma igång med örter och sluta samla information och lära oss teoretiskt. Så jag började jobba med att sätta ihop den här föreläsningen för ett antal veckor sedan och var liksom ganska klar med temat. Jag ville prata om de hinder som stoppar oss från att komma igång. Men sen nu i förra veckan, så slutet av förra veckan, så inser jag att föreläsningen skulle bli så mycket bättre om jag bara skiftade fokuset lite grann från hinder till de misstag vi gör när vi försöker komma igång med örter. För att jag såg liksom hur helheten av föreläsningen skulle bli så mycket bättre. Och det här är ju både min styrka och lite min akilleshäl, att jag vill så gärna göra, ska jag ändå göra någonting så vill jag att det ska bli så bra som möjligt för den som ska ta del av det här. Så jag stämde mig på liksom, ja men, tre sekunder att nej, men jag slopade det jag hade tänkt. De bilder som jag redan, presentationsbilder som jag redan hade satt ihop, och så byter jag fokus för att i slutändan kommer det bli väldigt bra. Men nu i veckan när jag satt och jobbade om den delen av föreläsningen så insåg jag ju att jag har ju liksom redan en liten mini-föreläsning eller ett litet minisnack här om de här hindren som ändå är ganska bra och värdefulla. Så jag funderade på hur kan jag använda det här materialet på ett annat sätt eller i ett annat sammanhang. Och då slog det mig att jag skulle faktiskt kunna prata in det som en mini-podd. Som en litet mini-podd-bonusavsnitt till er som lyssnar på podden. Så det är det som kommer här idag. Jag ska alltså prata om de tre vanligaste hindren som vi har. Som dyker upp för oss när vi vill börja med örter och hur vi kan ta oss förbi dem. Men först och främst, innan jag drar igång med det, om du är intresserad av att vara med på den här föreläsningen och liksom taggad att du vill boka din plats, så tycker jag att du ska göra det nu på en gång. Jag har lagt en länk till anmälningssidan i avsnittsinformationen till det här bonusavsnittet. Så att om du klickar på menyerna i din podcastspelare så hittar du den länken så du kan klicka dig vidare. Och det är samma föreläsning som går vid tre olika tillfällen. Så välj det som passar dig bäst. Bra att veta är att mina gratis event brukar bokas fullt. Det finns fortfarande platser kvar idag på fredag när jag spelar in det här. Men var lite på hugget. Om du har problem att hitta den här länken så kom in på Instagram att Läkarträdgården, Läkarträdgården utan en och ån, och skriv ett DM till mig så skickar jag länken, eller mejla mig på anna@lakertradgarden.se så löser vi det. Men nu över till de här tre hindren. Det första hindret är att du känner att du inte har tid att lära dig om örter. Och det här är, skulle jag säga, är den allra vanligaste hindret som ja, men vi alla upplever. Och det handlar ju om i princip allting vi vill göra. För i den här världen vi lever i där allt är möjligt, där vi har tillgång till så mycket, bara liksom en knapptryckning bort eller ett scrollande bort, så finns det så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Men först och främst så är det ju så här, här kommer lite tough love när det gäller det här med tid. Att vi har ändå alla 24 timmar på varje dygn. Och sen är det ju såklart så att vi har olika förutsättningar i livet. En del av oss har väldigt stora åtaganden i form av kanske jobb som ställer höga krav på oss, som tar mycket av vår energi. Barn eller djur som ska tas om hand om. Det kan vara anhöriga som behöver extra stöttning av olika slag. Så naturligtvis så, med det sagt, vi har alla 24 timmar, men för några av oss så är en stor andel av dem uppbokade på annat. Men jag vill ändå lyfta det, att i det här hindret som handlar om tid, att vi inte känner att vi har tid, så handlar det väldigt mycket om våran upplevelse att vi inte har tid. Men saken är den att det spelar ingen roll vad det är du vill göra, om du vill lära dig örter eller om du vill börja träna. Eller skapa en bättre relation till dina barn. Tid kommer aldrig att dyka upp av sig själv. Vill vi göra någonting så behöver vi prioritera det. Vi behöver hitta tiden, vi behöver avsätta tid för det. Så att det är lätt att gömma sig bakom den här ursäkten. Att jag har inte tid. Och att ibland så kanske vi måste bestämma oss för att det här är viktigt för mig. Det här vill jag göra. Det här skulle ge mig energi, lust, kraft i mitt liv. Och jag vet, du som lyssnar, att det finns de av er som kanske blir oerhört provocerade av det här. Du kanske har mycket omkring dig och det är klart att du har absolut inte tid. Och det förstår jag. Men med det sagt så vill jag säga att när jag började lära mig om örter, när jag började försöka lära mig om örter, så hade jag egentligen absolut inte tid. Jag var mitt i småbarnsåren. Jag bodde själv i ett hus med några fyrbenta varelser. Och ensam med två stycken småbarn. Alltså ensamstående på heltid. Men det som var grejen med dels mitt frenetiska odlande, och som sen spillde över till det enorma örtintresse jag har idag, var att jag var mitt uppe i allt som var jobbigt där och då, så var jag så glasklar i, jag hade en sån stark liksom självbevarelsedrift i att den lilla tid jag har, där jag inte har måsten att göra, måste jag lägga på någonting som jag tycker är kul. För att liksom känna att någonstans att jag har ett eget liv. Någonstans där mina egna intressen får liksom sjuda lite grann. Och också för att bygga mer energi och kraft. För att orka med de mer jobbigare delarna av livet. Sen är det så här. När det gäller att hålla på med örter så tar det inte så himla mycket tid som vi tror. Utan de sysslor som vi gör när vi håller på med örter, det kan vara att sätta en tinktur, att göra en infusion, förbereda en örtolja som sen ska stå och dra i några veckor. Det är ganska korta moment. Så om vi bara vet vad det är vi ska göra, så går det att hitta tid till det, även i en hektisk vardag. Och det har varit liksom den viktigaste lärdomen, eller insikten för mig under de här två åren med medlemmar och kursdeltagare att örtkunskap faktiskt inte kräver eoner av tid. Du måste inte avsätta timmar för att ta dig igenom min kurs till exempel. Och mitt medlemskap är ju uppbyggt för att man ska kunna ta det i små, små bitar då och då. Och det var så intressant för jag intervjuade en av mina... hon blev först medlem och så köpte hon kursen förra våren när den lanserades första gången. Och jag pratade med henne nu i höstas då det hade gått ett år sedan hon blev medlem. Och för att få liksom en bild av hur hon har utvecklats under året. Och hon, det är så himla roligt med Sara för att Sara har... Det hon har lärt sig på ett år tog mig kanske 3 år. Att hon har liksom kommit så långt att hon till och med har sagt upp sitt medlemskap nu. Vilket jag tycker är fantastiskt kul. För att hon har kommit till den här punkten att hon liksom hon känner sig trygg och säker i. Hon vet hur hon gör, hon har fått in det i sin vardag. Och nu är hon redo att liksom fortsätta lära sig på egen hand. Eller kanske för andra lärare, kanske inom... något visst specialområde som hon själv är särskilt intresserad av. Och när jag frågar henne. Ja men Sara, nu under det här året som har gått. Hur mycket tid har du lagt på ditt örtarbete? Och hon skrattar och liksom, kan liksom inte riktigt svara. Utan säger. Ja men jag lägger inte så himla mycket tid. Det är inte så långa stunder. Det tar inte så lång tid. Men jag tänker mycket på örter. Det jag menar när det gäller örtkunskap är att vi bygger det snabbare med korta stunder men ofta och regelbundet. Snarare än att liksom försöka lägga en timme eller en halv dag här och där och då vi ska tänka att vi ska göra massor av saker. För att det är ju en sak att lära oss att göra beredningar men sen ska vi också få in det i vardagen, att det handlar ju också mycket om att bygga upp en rutin kring sitt örtande. Just tid och tidsanvändning är någonting som jag tycker att det är, ja men det är så intressant hur vi förhåller oss till det. Och jag skulle kunna prata om det hur länge som helst. Men vi ska gå vidare till hinder nummer 2, som också är väldigt vanligt. Och det är att du är rädd för att göra fel. Och det här är ett ganska... mångbottnat hinder tycker jag, för att när jag pratar med folk om det, det svaret som jag får när jag försöker liksom dra lite i det och förstå, ja men vad är det du är rädd för, så säger man först och främst att det handlar om att man är rädd att göra fel, att jag kan för lite, alltså det är en brist på kunskap som gör att man är rädd, att man inte vågar för att man är rädd att det ska bli fel eller att det ska vara farligt på något vis. Men jag menar att det finns fler bottnar till det här som vi kanske inte alltid är medveten om. Och det är utöver brist på kunskap även strukturella hinder och historiska trauman kopplat till örtkunskap. Jag tänkte dyka ner lite mer i var och en av dem. När det gäller den här bristen på kunskap så tror jag att det inte bara handlar om att vi inte kan, att vi inte vet exakt hur vi ska göra, utan också en känsla av att vi inte har kunskapen i kroppen. Att vi fastnar i att lära oss eller försöka lära oss teoretiskt och vi liksom tror att vi måste veta allt innan vi sätter igång. Men den praktiska aspekten av örtkunskapen, själva görandet med örter, är jätteviktigt för att vi ska känna att vi kan, för att vi ska bygga vårt självförtroende att hålla på med örter, att våga experimentera. Så mitt bästa tips där är att börja göra, även om du är rädd. Försök inte sluta vara rädd, för att man kan liksom inte bara bestämma bort en rädsla, utan acceptera att du, ja men jag är rädd för att göra fel, men jag gör ändå, jag börjar göra. För sakta men säkert kommer rädslan att ge med sig. Och även om det skulle bli fel så är det faktiskt så att det är av misstagen som vi lär oss allra allra mest. Så det är till och med en fördel som nybörjare. Och sen de strukturella hindren, det låter ju ganska abstrakt. Men jag menar att det har att göra med den svenska mentaliteten, hur det svenska samhället är strukturerat när det kommer till sjukvård och örtkunskap. Och det var ju så att någon gång under efterkrigstiden, 50-60-tal, så skedde det ju ett stort skifte i Sverige. Läkemedelsindustrin växte fram, vårt fantastiska, på många sätt fantastiska, även om det också har brister, sjukvårdssystem växte fram. Och jag tycker att det är viktigt att aldrig ställa örtkunskapen i kontrast till sjukvård. Vi måste inte välja antingen eller, vi måste inte heja på det ena laget eller det andra, utan i den bästa av världar så nyttjar vi allting som vi har tillgång till. Men när det gäller den svenska sjukvården så är det ju faktiskt så att den enligt lag är evidensbaserad. Vilket innebär att de som verkar inom sjukvården, de är enligt lagbunden till att bara ge råd som har vetenskapligt belägg. Och det här såg vi väldigt tydligt under pandemin, hur svårt det blev för Folkhälsomyndigheten när en ny situation dök upp, man hade ingenting. Det fanns liksom ingen empiri att luta sig mot och allting skedde väldigt, väldigt snabbt. Och i grund och botten så är det faktum att sjukvården är evidensbaserad är ju någonting bra och någonting som man har valt att lagstifta om för att en sjukvård som vi får här i Sverige ska vara trygg och säker. Men problemet ur ett örtkunskapsperspektiv är att väldigt mycket av örtkunskapen är ju inte evidensbaserad, den har inte forskats fram utan den är kunskapsbaserad, den är erfarenhetsbaserad. Det är liksom folkmedicin, det är kunskap som har gått från mor till dotter, från lärare till elev i generationer. Och det innebär ju inte att örtmedicin inte fungerar. Det innebär att den inte är beforskad, det finns inte alltid forskning på all den erfarenhetsbaserade användningen av örter som finns. Men det innebär att även fast många vet att till exempel timjan är jättebra mot hosta så får inte läkare sitta på vårdcentralen och tipsa om timjan te mot jobbig hosta för små barn. Sen är det ju så att vi svenskar, vi har två ganska tydliga tendenser enligt min åsikt. Det ena är att vi är väldigt trendkänsliga. Att när det kommer något nytt så liksom slänger vi gärna om kappan och så kör vi stenhårt på det. Och det var ju lite det som hände med framväxandet av läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin. Nu skulle vi plötsligt liksom från en dag till en annan så... Det nya var liksom köpa konserverad mat, sluta lägga in egna inläggningar och sluta hålla på med örtjux och köp piller på apoteket istället. Att vi var väldigt snabba att bara släppa allt det gamla och vi gillar det som är nytt och fräscht och trendigt. Och det här ser vi ju liksom gång på gång i ganska många olika sammanhang. Ett nyligare exempel är ju det kontantlösa samhället som vi är liksom jättesnabba på att liksom, nu är det bara kort som gäller. Vilket vi inser nu kanske att det inte är så himla smart i och med krisberedskap och så. Det andra är den svenska duktigheten. Att vi ska vara, finns det en regel så håller vi oss till den för att tänk annars vad som händer. Att vi har ju också en tendens att driva regler in absurdum. I skräck att liksom vi ska bli anmälda eller göra någonting som är fel. Och i grund och botten så är ju det här någonting jättebra. Vi svenskar vill göra rätt för oss. Och vi ser ju den liksom skillnaden som finns inom EU till exempel. I hur olika medlemsländer förhåller sig till olika EU-regler. Och det här, om vi applicerar det på örtbranschen så gör ju det att hela den här utvecklingen, alltså skiftet från mitten av 50-talet då vi släppte örtkunskapen och bara satsade på läkemedel och liksom konventionell sjukvård och den här svenska duktigheten i att hålla på regler. Nu har vi sagt att det ska vara evidensbaserat så vi ska inte ens nämna örter. Det har ju gjort att örtbranschen i Sverige har varit oerhört ifrågasatt under flera årtionden och nu så börjar det ju bubbla upp ett jättestort intresse för örter, vilket är jättekul. Men det finns liksom Det finns ett ständigt ifrågasättande, ett motstånd. Och det här är också någonting som jag tror att bidrar till den här rädslan. Och att vi som lär ut om örter, som verkar i örtbranschen, vi har också en tendens att kanske bli lite överförsiktiga och varna för allt bara för att vi vet att det är så viktigt att ja, man tänker på det här och det här och det här och det här. Och då tenderar vi till att kanske underbygga den här rädslan också. Långt resonemang, men jag vill bara lyfta fram det här, att den här rädslan, det är så lätt att man blir avfärdad när man säger att man är rädd för någonting, att det är irrationellt eller vad, liksom, vad dum du är som är rädd för det här. Att jag tycker att vi ska liksom, det är inte irrationellt att vara, att känna rädsla när vi börjar med örter, utan det är ganska logiskt. Dels för att det är så komplext, men också för att örtkunskap är ifrågasatt. Och sen, sist men inte minst, den tredje aspekten av rädslan för örter, eller för att hålla på med örter, är ju också att det finns en lång historia av förföljelse, ifrågasättande och faktiskt till och med folkmord när det gäller örtkunskap. Häxbränningarna som skedde i Sverige och runt om i världen under 1600-1700-talet, då örtkunniga förföljdes, åtalades och ja, men brändes på bål. Man kan tycka att det är länge sedan, men sånt här hänger ju ändå kvar. Ett annat exempel är hur liksom läkare tog makten över förlossningsvården och födandet från barnmorskor i början av 1900-talet. Tidigare så var inte förlossningar ett, liksom, ett sjukt problem, ett medicinskt problem, utan det var någonting som var en mycket mer naturlig process, någonting som skedde i större utsträckning med fokus på den födande modern och barnets perspektiv. Och sen så professionaliserades det här under 1900-talet och blev någonting mycket, mycket mer kliniskt. Vilket har sina fördelar i det att förlossningsvården blev mycket säkrare. Men en stor, värdefull och viktig intuitiv kunskap kring den födande kvinnan och även hur örter kan liksom stötta och hjälpa förloppet och även efteråt, det försvann. Och sist men inte minst, något som jag har hört flera vittnesmål om det senaste året, hur en del berättar om hur de har kanske anhöriga, det kan vara någon morbror eller farmor som var örtkunnig, och hur de utsattes för väldigt starka ifrågasättande och förlöjligande av sin örtkunskap från 60-talet och framåt. Det blev någonting som, från att ha varit liksom en viktig resurs i samhället, så blev de örtkunniga löjliga bakåtsträvare som man skrattade lite åt. Och det här blir väldigt mörkt och trist att prata om det här, men jag vill liksom ändå lyfta fram då att liksom allt det här, även om vi inte är medveten om det, så bär vi med oss det här. Och det här kan vara liksom en pådrivande faktor för den rädsla som vi känner. Från liksom kommentarer som vi har hört om örter, när någon har sagt någonting om någonting örtrelaterat. Och saken är ju den att när vi lär oss att använda örter, då tar vi tillbaka makten och ansvaret för våran egen kropp och vårat mående från sjukvården. När vi går till vårdcentralen, då är vi inte så himla delaktig. Utan vi säger vad det är för fel på oss, och så får vi en ordination, en medicin. Men när vi håller på med örter, då tar vi tillbaka makten och ansvaret. Och det här, det är ju klart att det är läskigt. För att vi måste läsa på, vi måste lära oss om hur örter fungerar och hur kroppen fungerar. Och det här är en stor och komplext kunskapsområde. Men också väldigt, väldigt kul. Jag kan prata hur länge som helst om det här, men nu ska vi vidare till hinder nummer 3, som är att du inte vet var du ska börja. Och det här är så vanligt och hänger också lite ihop med hinder nummer 1, det här med att man inte känner att man har tid. Och jag menar att det här känslan av att man inte har tid ibland kan snarare ha att göra med det här hindret nummer tre, att man inte vet var man ska börja någonstans. För att om man har väldigt lite tid att lägga på någonting så blir det ju väldigt svårt om man inte vet vad är det jag ska göra. Om man får en större klarhet att ja, men jag vill börja med örter, okej, steg ett är det här. Då blir det så mycket lättare. Men vad är det då som gör att vi inte vet vad vi ska börja? Vad är det som gör att vi blir så överväldigade? Ja, delvis så har det att göra med örtkunskapens väsen. Alltså som jag precis konstaterade, att örtkunskapen, det går inte att komma undan att det är ett komplext kunskapsområde. Det är ju egentligen jättestort. Det är örtmedicin vi pratar om. Vi vill använda örter för att stötta och stärka vårat mående, kanske hjälpa oss med olika åkommor. Då behöver vi ju lära känna örter. Vi behöver liksom lära oss om enskilda örter och vad de kan göra för oss. Vi måste förstå kroppen och kroppens system. Den här åkomman som vi vill liksom åtgärda. Eller det vi vill stötta och stärka. Hur funkar de processerna i kroppen? Och vad är det vi vill förändra, lindra, stärka med örterna? Vi behöver kunna använda örterna, och för att kunna använda örterna måste vi kunna bereda dem. Vi behöver veta hur vi kan dosera dem. Alltså jag kan fortsätta jättelänge. Det är liksom en hel lång, jättestor lista. Och det är klart att som ivrig nybörjare så är det svårt att veta. I vilken ända börjar jag? Och sen är det ju också det här med ivrigheten. För när gnistan tänds så vill vi ju komma igång, och vi lockas av de här örterna. Vi ser massor av tips på sociala medier. Vi kanske har någon fantastiskt härlig örtbok hemma som vi bläddrar i. Och vi liksom dras till alla de här härliga örterna. Och vi funderar, ja, men vad kan jag använda för att sova bättre? Och jag har ju lite magproblem och sonen har eksem, och så liksom fladdrar man runt där och försöker liksom plocka liksom info om allt, och man sparar ner saker i mobilen, sånt som man hittar på Instagram, man googlar, man lyssnar på poddar. Men problemet med det är att vi lägger massor med tid, men kunskapen blir väldigt, väldigt splittrad. Den blir ytlig och splittrad, och vi kommer liksom inte framåt. Vi kommer inte till steget. Nästa steg i själva användandet. Samlar massa teoretisk kunskap, men vi kan inte omsätta det i praktiken. Det, hörni, var tre rants om de tre vanligaste hindren. Jag hoppas att du har uppskattat att lyssna på det här. Att det har gett dig någon reflektion. För att dyka djupare i det här och få lära dig mer om de misstag som vi gör och hur vi kan ta oss förbi dem och faktiskt komma igång med örter i praktiken, så är du jättevälkommen på min gratis föreläsning som jag håller nästa vecka. Länk till det hittar du, som jag nämnde tidigare, i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet, eller kolla in till mig på Instagram, @läketragården utan prickar, Laketragarden, eller mejla mig på anna@laketragarden.se, så får du länken till anmälningssidan. Jag hoppas att vi ses på föreläsningen. Jag ser jättemycket fram emot att få hålla den. Och annars så hörs vi nästa fredag, då det är dags för ett nytt avsnitt av podden.